svenska högtider och traditioner produceras av Ryöstad Media AB.
Hej och välkomna då återigen till våran fina lita podd om svenska högtider och traditioner. Med mig Daniel Karlanfors, som inte alltid kanske kan så mycket. Men jag tycker nog ändå att jag är ganska bra på att ställa ganska smarta frågor. Eller vad säger du, Mattias?
Det är din uppgift, så den sköter du med akkuratess. Ja. Och så ska jag försöka svara på frågorna så gott jag kan.
Ja.
Eftersom jag ändå försöker vara den som är experten i sammanhanget.
Igår så pratade vi om långfredag.
Mm.
Och nu har vi, det är väldigt intensivt nu ska vi säga under påsk. Det är mycket olika högtider och traditioner.
Det blir ju så när vi har bestämt oss för att vi ska göra ett avsnitt om varje dag som har en tradition. Nu blir det ju aldrig så, eftersom vissa dagar har vi ju insett att de hoppade vi över.
Och vissa dagar har mer än en högtid eller tradition på sig samtidigt eller i närtid och sånt där.
Jo, men som när vi till exempel gjorde julavsnitten så blev det också väldigt intensivt. Det var ju julafton och det var juldagen och det
alla,
var mellandagarna
advent.
Och det var flera olika adventar och det är samma sak.
Adventar.
Det är samma sak med påsken. Det är också en intensiv helg om man säger så.
Så påskafton.
Det är det som är ämnet för dagen.
Precis. Och är du då redo för vår första tradition?
Fem snabba.
När infaller dagen?
Lördagen före påskdagen.
Hur firar vi?
Vi firar genom att tända påskbrasor och äta god mat.
Hur länge har vi firat?
Vi har firat här sedan medeltiden som många andra kristna högtider.
Vem firar?
Så gott som alla svenskar.
Äter vi något särskilt?
Ja, vi äter ägg. Och en del annat också.
Mm. Men första frågan är ändå en som jag nog... Eller egentligen, helt ärligt, nej, jag har nog inte reflekterat över det. Men sen när jag blivit äldre så har jag nog ändå reflekterat över det. Varför heter det påsk?
Mm. Vi har ju pratat om påsk nu i ganska många avsnitt utan att egentligen beröra just frågan om namnets ursprung. Jag vet inte om vi pratar om det i julavsnittet, om vad ordet jul betyder. Minns du det i så fall?
Jag vågar inte säga att jag minns det. Nej, jag tror inte det.
Nej, det kan vara så att vi inte pratade om det heller.
Däremot så pratade vi säkert om liksom ursprunget i förhållande till innan vi var kristet. Mm. Och den sammanblandningen.
Och grejen är den att jul är ju ett förkristet ord. Det vill säga att jul har funnits längre än vad kristendomen har funnits som religion i Sverige. Vilket ju också tyder på ganska tydligt att julen hade liksom ett förkristet, det fanns ett förkristet julfirande. Däremot så vet vi inte med säkerhet var ordet jul kommer ifrån.
Nej.
Förmodligen så betyder det bara någon typ av fest, att det är ett ord för fest helt enkelt.
Mm.
Däremot, ordet påsk vet vi med ganska stor säkerhet var det kommer ifrån, eftersom då påsken är en tradition som introduceras i Sverige när Sverige blir kristet.
Får jag bara spontant dök upp att det här är ett grekiskt ord från början?
Ja, det är till och med ett hebreiskt ord.
Det är till och med hebreiskt.
Okay. Som går via grekiskan och sen vandrar upp i Europa för att sen landa i Sverige. För påsken, den kristna, har ju sitt ursprung i det judiska Pesach-firandet. Det vill säga när Jesus korsfästs.
Nu har vi nämnt det så många gånger, så någon gång måste du också berätta vad det firandet är.
Ja, och jag tänker att jag ska komma till det nu faktiskt ska liksom reda ut ursprunget till ordet. Men Jesus och hans lärjungar är ju i Jerusalem för att fira den judiska Pesach-högtiden.
Mm.
När man äter den sista måltiden, Jesus blir korsfäst, dör och återuppstår. Det är ju under det judiska Pesach-firandet. Och det judiska Pesach-firandet i sin tur är ju en äldre tradition som går tillbaks till minnet av uttåget ur Egypten. Det vill säga när israeliterna var fångar, slavar hos den egyptiska
faraon. Det har nog aldrig hänt.
Det må så vara, men det är mycket av det som vi pratar om. Det är mycket av det som vi pratar om som aldrig har hänt, men som ändå är en tradition och en legendberättelse.
Absolut.
Men det som händer enligt berättelsen i då andra Mosebok eller Exodus, det är ju att Moses leder israeliterna ut ur Egypten, ut ur fångenskapen till det heliga landet. Och det är också en sån här central berättelse i den judiska traditionen med liksom Moses som ledaren som leder dem ut ur Egypten. Men Farao är ju inte jättesugen på att släppa israeliterna ur Egypten. Så han säger ju att jag ska hålla kvar er här som fångar. Mm. Då skickar ju Gud, jag tror att det är 10 plågor över Egypten. Mm. Bland annat så skickar han ju gräshoppssvärmar och olika saker. Och den sista och liksom värsta plågan, det är ju att han låter dödsängen gå igenom de egyptiska städerna. Och
så en kärleksfull gud.
Gud är inte speciellt kärleksfull, varken förr eller senare. Nej, men det han gör det att han låter dödsängen gå genom Egyptens städer och där dräpa den förstfödde. Men för att dödsängen då inte ska gå in i israeliternas bostäder så uppmanas israeliterna att slakta ett lamm och ta blodet från lammet och måla det på dörrposten så att dödsängen då kan passera, gå förbi. Och det är från det här passera som Pesach kommer. Alltså det hebreiska ordet Pesach betyder helt enkelt passera, gå förbi.
En annan sak jag kom på nu som vi kanske får prata om någon gång, men jag finner alltså den här väldigt centrala rollen som lamm och får har i kristendomen måste vi prata om någon gång.
Ja, och det kommer just från det här med offerlammet. Att man offrade lammet på, att det var det djuret som man offrade. Mm. Och sen så tog
men varför blir det djuret man offrade? Varför inte en tupp?
Det kan jag nog tro att det har praktiska skäl att det var det lamm var det som fanns.
Men jag tänkte vi kan göra en special om det någon gång.
Det kan vi absolut göra.
Jag tycker det är intressant.
Nej, men vi gör en special om det. Men det här ordet då, Pesach, det finns ju sedan flera tusen år tillbaka i tiden när Jesus firar Pesach med sina lärjungar. Och när
är det flera tusen år?
Ja, jag tror att man daterar det till någonstans 1800 före Kristus. Någonstans, där är jag lite osäker på dateringen, men någonstans där tror jag att den berättelsen utspelar sig.
Gammalt.
Väldigt, väldigt gammalt. Men det är åtminstone ett väldigt gammalt ord när Jesus med sina lärjungar då firar Pesach. Efter att Jesus då har återuppstått, återigen, det här är legender, men det är liksom religiösa berättelser, så är ju det är fortfarande judar vi pratar om. Alltså lärjungarna är judar, Jesus är jude. Ja. De första efterföljarna till Jesus är judar.
Ja.
Det är liksom en judisk, och man brukar ju också beskriva Jesus som en judisk reformator. Att Jesus var ute efter, om vi nu pratar om den historiska Jesus.
Det senaste jag har lärt mig också att det verkar som att Jesus ingick i någon slags domedagssekt.
Ja, det finns hypoteser åt det hållet. Men det är alltid så där när man pratar om just den historiska Jesus så... Man är ute på minerad mark där.
Jag har hört talas om det.
Det har ju dels alla de här religiösa berättelserna och religiösa föreställningarna om Jesus. Och att försöka mejsla ut vem den historiska Jesus var utifrån de här religiösa berättelserna, det är inte det enklaste att göra.
Går det ens?
Ja, man kan ju göra det bättre eller sämre eller större eller mindre utsträckning kan man göra det. Jag skulle säga att alla seriösa bibelforskare och historiker är överens om att Jesus har funnits som historisk person. Däremot så är man ju väldigt oense om vem han var, vad han gjorde, vad vi faktiskt kan veta om honom.
Var det ens en person?
Ja, troligtvis så var det en person. Sen finns det också där hypotesen att det var flera olika personer. Så det
finns ju mycket som helst att gräva i det.
Ja, det gör det. Så vi ska egentligen inte gå in på det. Nej. Utan poängen är här att när Jesus då dör och lämnar efter sig sina lärjungar så blir det ju från början, det är fortfarande en variant av judendomen vi pratar om. Och sen så under årtiondena och kanske till och med århundradena så utvecklas ju det här till en egen religion. Och det går inte att säga ett exakt årtal eller ett exakt datum då judendomen eller den här judiska sekten, den judiska reformerade varianten går till att bli kristendom.
Men kan vi väl ändå med ganska stor säkerhet säga att när de första kyrkorna så börjar ploppa upp, då har det blivit kristendom.
Ja, nej, absolut. Och vi kan absolut säga att på 300-talet, när man har konciliet i Nicaea, när man bestämmer det här med treenighetsläran, finns ju kristendomen definitivt. Men man skulle kunna säga att kristendomen finns nog som etablerad religion. Alltså i 100 år efter Jesus död, eller kanske till och med 70-80 år efter Jesus död, ska vi prata om att det är en egen religion.
Och sen har den utvecklats därifrån dessutom.
Och den har förgrenat sig i olika varianter och olika sekter, men också större samfund. Men redan från början så är firandet av Jesus död och uppståndelse central i den här nya religionen som växer fram. Men initialt så har man inte ett fastslaget datum, utan inom vissa delar så firar man det här varje söndag. Liksom att man firar Jesus uppståndelse varje söndag. Och så påskfirandet blir en grej också det successivt. Samtidigt som kristendomen växer fram som religion med sin teologi, så växer ju också högtiderna och traditionerna fram. Mm. Så påsken finns ju inte så som vi känner den idag från början, utan den växer ju successivt fram. Och namnet kommer då ursprungligen från Pesach. Men ja, när kristendomen då vandrar upp genom Europa så följer det här ordet med Pesach via grekiskan och sen via tyskan förmodligen, och sen så kommer det in på svenska. Och på svenska så blir det då paska och sen så blir det påsk. Så där har vi då påsk.
Och sen
Pesach,
har vi det engelska Easter.
Ja, det är ett helt annat ord.
Verkligen.
Som är också, jag tror att det, jag ska faktiskt inte ens ge mig in i förklaringen.
För du tar det, inte gift på den här grejen alltså.
Nej, och jag ska nog inte ens försöka förklara, för det finns också lite olika förklaringar till vad Easter kommer från. Men du har ju också det engelska ordet Passover som betyder samma sak.
Det har jag aldrig hört talas om, det var spännande.
Man kan också kalla det för Passover. Yes. Och det är ju samma koppling som till Pesach och påsken.
Ja.
Men det var en lång utläggning om varför det heter påsk.
Ja, och den här ihopblandningen med våra traditioner och religion är ju superintressant. Och du är också religionslärare. Så att ja, nu har vi som sagt haft den här ganska långa utläggningen om påsk, vart det kommer ifrån och lite sånt där. Men vi har ju lite olika traditioner här i Sverige som är kopplade till det här.
Vad skulle du säga, liksom, om du spontant, för jag tänker att julen får du ganska snabbt bilder i huvudet av. Det här gör man på jul, man har julgran, man kollar på tv. Ja. Vad tänker du påsk? Vad är påsk för dig liksom? Du som ändå är
jag blir jättefärgad då av att vara uppvuxen i Göteborg. Mm. Så för mig är det ju två saker. Det ena är brasorna.
Mm.
Som jag har förstått senare är ju väldigt så egentligen lokalt just i västra Sverige. Och sen så är det ju fyrverkerier.
Påsksmällare. Men tänker du alltså fyrverkerier som sådana eller bara de här små kinapuffarna som smäller?
Framförallt att jag fick ha kinapuffar och spränga saker.
Jag tänker att nej, men påskfyrverkerier tror jag inte är en särskilt utbredd tradition. Inte vad jag vet. Jag har faktiskt aldrig hört talas om påskfyrverkerier. Alltså att man smäller stora fyrverkerier på påsk. Det var påsksmällare har jag hört
Nej, men absolut att det var mycket smällare. Jag vet inte om det var... Jag kan inte svara om det var mycket raketer. Det är inte, det var det. Jag vet inte.
Men påsksmällare finns ju, definitivt.
Och det är det som har varit påsk för mig.
Det är de två sakerna.
Ja.
Kan vi ta de två? Vi kan ju börja med de två. Sen finns det andra saker. Mm. Påskbrasorna, som du precis nämnde, det är ju ett väldigt typiskt västsvenskt fenomen.
Mm.
Det har sin bas i Bohuslän, i Västergötland, norra delarna av Halland, Värmland, Dalsland och de västra delarna av Småland. Där kan man väldigt tydligt ringa in, där finns det påskbrasor historiskt.
Och vad det gäller här på västkusten, finns det en koppling till pirater?
Varför skulle det finnas en koppling till pirater, tänker du?
Jag har ju bara hört att man fejkade fyrar.
Ja, nej,
för att få skepp att gå på grund. Nej, och att det kanske kom därifrån.
Nej, jag skulle nog säga att det har ingenting med påskbrasorna som sådan att göra. Utan
då har vi utrett det.
Vi har ju däremot en massa olika datum och traditioner och högtider under året som är knutna just till eldar.
Mm.
Vi har ju Valborgsmässoeldar som har slagit stort i hela Sverige idag, som förut var mer ett östkustfenomen.
Och numera har vi skogsbränder också.
Skogsbränder har vi även haft historiskt, men vi har också midsommareldar som framförallt i södra Sverige, det är ju tyvärr ett utdött fenomen. Vi har haft Kristi himmelfärdseldar, vi har haft trefaldighetsdagseldar, alltså vi har haft eldar på massa olika datum och olika högtider på året.
Mm.
Men det som jag tror att de flesta idag tänker när de tänker eldar knutna till högtider, det är dels Valborgsmässoeldarna som vi ska prata längre fram när vi kommer till slutet på april, och då påskeldarna eller påskbrasorna som då är ett fenomen i västra Sverige. Och då eldar man påskbrasor på påskafton.
Ja.
Och det har sin historiska förklaring troligen i att man eldade för att skrämma bort häxorna.
Mm.
Att häxorna då kommer tillbaka från Blåkulla på påskaftonskvällen och då tänder man brasorna. Sen finns det också en rent praktisk förklaring till att man bränner, för att när man gör sitt liksom vårröjning så blir det en massa sly. Man samlar det i en hög och det ska eldas upp. Och
i modern tappning kallas det julgranar.
Ja, nej, men det är ju det som har blivit en grej ute på öarna i Göteborgs skärgård där man har de här grankrig. Där måste du berätta om din tingsrättsupplevelse. Du sitter ju som nämndeman i tingsrätten.
Nej, jag har varit med i ett fall. Jag ska inte gå in i supermycket detaljer. Det gick våldsamt till.
Mm.
Därför att man trodde att en person hade stulit granar från dem.
Mm. Mm. Och det handlar om, det är ju att olika grupper då ska bygga
olika
den största...
Öar, ska man säga.
Är det olika öar?
Mm. Ja, det är så jag har förstått det.
Ja,
Hönö har ju sin, och sen så Öckerö sin, och så är det Björkö och sådär.
Mm.
Och då är det ganska, det är hård, jag kan tänka framförallt att det är jättehård rivalitet mellan hön och öckare, för de sitter ju dessutom ihop med en bro.
Mm. Och då är tanken att man ska bygga den största påskbrasan med hjälp av granar, och ja, då går det ibland lite våldsamt till när man stjäl granar, ja, från varandra.
Och så ska man tända den sist.
Ja, det är så det är till och med.
Ja.
För det man kan se, jag bor ju ganska högt upp här i västra Göteborg, mm, och har utsikt över Göteborgs södra skärgård. Jag kan inte se ända till Höckerö, inte till Hönö eller Öckerö.
Inte till Höckerö, ja.
Nej, men däremot kan jag se Styrsö och Brännö härifrån, och det ser man ju på påskaftonskvällen att det tänds brasor där ute. Däremot så, min upplevelse, och här kan jag få smäll på fingrarna, men min upplevelse är väldigt tydligt att påskbrasorna liksom har en, man för en tynande tillvaro. Det var mycket vanligare på sig 1980-1990-talet när vi växte upp med påskbrasor än vad det är idag.
Jag ska också säga det att Jonas, Elins bror, är ju expert på det här. Någon gång så behöver vi försöka få in honom. Vi försökte tills nu, men
det gick inte rent praktiskt.
Det gick inte rent praktiskt tyvärr. Men någon annan gång så kanske vi kanske kan göra någon special om brasorna, så att vi inte behöver
absolut
förhålla oss till ett specifikt datum och få med honom. Ja, det har varit jättespännande. Ja, nej, men för han kan nog svara exakt på de frågorna och det du sitter och pratar om nu, liksom hur det där ser ut.
Ja, nej, för jag minns ju väldigt tydligt från min barndom att, eller där har jag till och med fotografier, så det är inte bara mitt minne, utan jag har fotografier från hur det eldades påskbrasor i vårt grannskapsområde i Borås när jag växte upp. Men det finns ju inga påskbrasor i Borås överhuvudtaget längre. När man, jag sökte efter liksom Borås påskbrasor, det finns ingenting i nutid.
Har kommuner så slagit ner på sådana saker också?
Det är osäkert, men det jag skulle tro är den viktigaste förklaringen, det är att valborgsmässobrasorna har konkurrerat ut påskbrasor. Att istället för att elda på påsk eldar man på Valborg. Mm. Och Valborg har ju den fördelen att den är ju alltid på samma datum. Det är alltid den 30 april, vilket gör att det är lättare att komma ihåg. Men nu tänder vi valborgsbrasan.
Mm.
Påsken är ju, diffar ju, det är ju alltid olika datum varje år, vilket gör att det kanske är, om den är återigen då i början på, eller i slutet på mars och det fortfarande är massa snö ute, då är det ganska opraktiskt att tända en påskbrasa. Däremot i slutet på april så är det nästan alltid, åtminstone lite vår i luften, vilket gör att det är mer praktiskt att tända brasa. Så det om påskbrasorna, påsksmällarna, går ju också tillbaka troligen till någon typ av skjutande för att skrämma bort häxor.
Mm.
Och sen så i samband med att man uppfinner de här, alltså ryssmällan och tioöresmällan och kines, eller Kina puffar och liknande, så blir det ju, alltså när du smällde smällare när du var liten, så var ju inte det för att skrämma bort häxor. Du smällde ju smällare för att det skulle vara roligt att small.
Ja, och spränga saker.
Och det, nej, men det, nej, men det är liksom någonting lite så här gött och destruktivt.
Göra en krater i sandlådan.
Ja, men och grejen är att det var ju en ganska stor grej, det här med smällare, när vi växte upp.
Ja.
Och det var inte bara knutet till påsk, utan man hade ju nyårssmällare och man hade smällare liksom lite då och då på året. Men det är ju...
Jag hade det bara på påsk.
Ja, det, och, men jag vet att det förekom vid andra tillfällen, men det är ju någonting som helt har försvunnit. Och det är ju eftersom man från offentligt håll har förbjudit. Det är inte tillåtet.
Man blev lite trött på bortsprängda fingrar.
Ja, och ska man vara helt ärlig så är ju det där med smällar och barn ingen jättebra kombination.
Eller hundar eller andra djur.
Ja, nej, men det finns massa dåliga argument, eller massa dåliga skäl till varför man ska hålla på med smällare.
Det finns bra argument.
Bra argument till varför man ska förbjuda det. Så kan man säga det. Yes, så det är om påskbrasor och påsksmällare som du kommer ihåg. Sen finns det en massa andra saker med påsken som du kanske inte tänker på. Vi pratade
men vad kommer du ihåg?
Jag kommer ju framförallt ihåg påskbrasor och påskkärringar.
Ja.
Det är de två grejerna som jag... Och även maten. Påskkärringarna pratade vi ganska mycket om i avsnittet om skärtorsdagen. Så där tänker jag att vill ni veta mer om det så lyssnar ni på
skärtorsdagsavsnittet.
Men maten är ju någonting som jag väldigt tydligt förknippar med påsk. Och givetvis påskgodiset. Som man har i liksom påskäggen.
Det här är så väldigt intressant när du tar upp... Jag kommer, men det är verkligen de två sakerna som har satt sig i mitt minne. Det är det jag tänker på först. De här andra grejerna... Så, det har jag också gjort. Blablabla. Så helt plötsligt kom. Men det är intressant det där då. Alltså, vad som fastnar, så att säga.
Nej, men sen är det ju så att i och med att jag i princip jobbar med det här med högtid och tradition, jag skriver om det här varje dag, så jag aktiverar ju det här, de här minnena hela tiden.
Ja.
Du kanske mer tänker på det i samband med att vi spelar in avsnitt
och
bollar idéer. Du sitter inte med det här daglig basis.
Nej.
Men när det kommer till maten så finns det ju vissa maträtter vinter som är väldigt typisk påskmat. Och där kan man ju återigen använda sig av Svensk Handels sån här undersökning, för de tittar ju på vad är det svenskar helst äter till påsk. Ja. Det finns en massa andra sådana undersökningar också. Och då finns det ju en sak som sticker ut som är det absolut viktigaste på påskbordet för alla i princip. Det är ju äggen.
Just det.
Ägget är ju det som man framförallt förknippar. Och då kan man antingen äta det som att man gör ägghalvor med lite majonnäs och rom.
Som
eller,
på jul.
Ja, så som det har blivit på jul numera.
Det är så det, ja.
Eller så äter man den bara som kokta ägg med, alltså i en äggkopp med lite salt på. Och ägget är ju en ganska gammal påsksymbol i Sverige. Alltså den går långt tillbaka i tiden. Och ska man titta på vad vi historiskt åt till påsk, alltså innan vi kommer in på 1900-talet och blir ett industrialiserat urbant samhälle, när vi fortfarande är ett jordbrukssamhälle, så ska man ju komma ihåg att påsken har ju aldrig egentligen varit en större mathögtid historiskt i Sverige. Julen har ju varit det är ju den stora mathögtiden. Det är då man stonkar korv och gör olika, man gör massa, det ska vara liksom ett dignande julbord. Så har det varit länge.
Men midsommar har det också.
Midsommar har ingen heller, nej, ingen mattradition överhuvudtaget. Alltså där finns ju sillen, potatis och gräddfilen, men alla de är ju relativt moderna uppfinningar. Och samma sak är det med påsken, att det har aldrig varit en stor mathögtid av den anledningen att när vi kommer fram här i slutet på mars, mitten på april, slutet på april, när påsken då infaller, då var det ganska tomt i förråden i det svenska bondesamhället. Man hade överlevt en lång, lång vinter.
Ja.
Och under egentligen hela vägen fram till slutet på 1900-talet så levde man ju i princip ur hand i mun. Det vill säga att man hade precis så att man klarade sig.
Mm.
Blev det missväxt något år, ja, men då var det så att man fick svälta helt enkelt.
Mm.
Vilket gjorde att man hade inte de här stora förråden av mat att ta av när det blev dags för påsk. Någonting som däremot fanns när vi kommer fram i mars-april, det är ju att det finns ganska mycket ägg. Mm. För hönorna värper ganska mycket ägg under våren.
Dygnet runt.
Ja, nej, men och det är en ganska bra proteinkälla. Funkar bra att applicera som påskmat. Och dessutom så finns det en ganska bra symbolik i ägget. Att då ägget symboliserar någon typ av liv. Vilket då är kopplingen till påsk. Att Jesus återkommer till livet. Och att ägget då är en symbol för just livet. Och där blir då ägget en kopplingen mellan ägg och påsk blir ganska tydlig.
Men det, jag tänker också, en annan sak som borde vara tillgänglig och som borde haft stark symboliskt värde är ju fisk.
Ja, det är också en grej som man har ätit traditionellt till påsken. Och till exempel laxen som vi pratade om som långfredagsmat, när man saltade den ganska hårt. Laxen fanns ju även med in på påskaftonsmåltiden, men då nu vet jag inte exakt hur man tillredde laxen, men det var inte att man översaltade den, utan då ville man hellre äta den. Det var en god, man kanske rökte laxen eller gravade den eller vad man nu gjorde. Men så ägg och fisk skulle jag säga, det är de två stora grejerna som man har kopplat till påsk.
Har vi inte också lite myten att påsk är sådär, då äter vi resterna från jul typ?
Ja, nej men, ja, inte resterna nej, från nej, jul, men grejerna, det finns
ju minijulbord typ.
Ja, det finns ju de som påstår att ja, men julbord och påskbord är samma sak i princip. Mm. Och visst, det finns ju många saker som är samma, men jag skulle säga att den stora skillnaden mellan påskbordet och julbordet, eller mellan påskmaten och julmaten, det är ju det att påskbordet är mycket mer inriktat på fisk, medan julbordet är mycket mer inriktat på kött.
Det
finns väldigt lite av kött på påskbordet, även om det i modern tid, när man tittar på det, där har ju både köttbullar och prinskorv kommit in.
Ja,
som
för att inte tala om påskskinka.
Påskskinka vet jag. Nej, så här. Påskskinka är absolut ingen stor grej i Sverige.
Nej, men jag ser ju det i butiken.
Ja,
det dyker upp.
Jo, men som sagt, det är, jag tror inte ens att det finns med på listorna över vad folk liksom vill ha på påskbordet. Och att servera påskskinka på det sättet, det vill säga att man griljerar skinkan så som man gör med julskinkan och serverar det som påskskinka, det är ju en rätt modern grej. Å andra sidan så har det ju funnits att man har ätit vårskinka. Det vill säga att man har skinka på, det är snarare så att den här rökta skinkan som man äter på våren, den är inte specifikt knuten då till påsken.
Nej.
Utan den, man äter den på våren. Den går mycket längre tillbaka i tid historiskt i Sverige än vad julskinkan gör. Mm. Så julskinkan kommer till Sverige eller till de borgerliga julborden under slutet på 1800-talet. Det vill säga man grillerar skinka med senap och så. Vårskinka har funnits långt mer tillbaka i tiden. Men tittar man på påskbordet och tittar man på vad svenskar vill ha på sitt påskbord. Så
går man in på din hemsida.
Ja, jag har en lång artikel. Men jag kan ta en SIFO gjorde en stor undersökning. Nu är den från 2019.
Mm.
Så den är några år. Men den stämmer väl överens med vad andra undersökningar har visat. Och då har vi ägg, sill, påskmust, lax, köttbullar, lamm, påsköl, prinskorv och snaps. Mm. Som de 9 viktigaste rätterna på påskbordet. Där äggen...
Får man ändå säga att det är lite skillnad från julbordet?
Ja, viss skillnad, men ändå ganska stora likheter.
Ja, ja. Jag tycker det är tillräckligt mycket skillnad för att vi ska säga att det är 2 distinkta saker.
Ja, man kan, jag tycker absolut. Och framförallt handlar det, tänker jag också lite grann, hur man presenterar påskbordet. Det vill säga, vad har man för attiraljer till och kring påsk? Hur äter man det? Mm. Att julmaten, den är ju, alltså julbordet och julmaten är väldigt traditionstyngt. Mm. Det ska vara köttbullar som är lagade enligt ett gammalt familjerecept långt tillbaka i generationer. Och du ska äta det vid en specifik tidpunkt med vissa specifika människor som du har firat med många år. Mm. Och du ska ha vissa typer av dekorationer på jul. Du kanske ska ha en speciell julduk som du har haft.
Fast vi har ju påskdekorationer också.
Ja, ja men det, och det är det här som är min poäng, att juldekorationer och påskdekorationer skiljer sig åt.
Ja,
att det gör också att vi får en distinkt skillnad mellan julbordet och påskbordet.
Enda likheten är att det är dekorationer.
Mm, precis. Och skulle jag säga att juldekorationerna och jultraditionerna knutna till julbordet är mer liksom traditionstyngda än vad påsken är. Att påsken, där kan du variera lite vem du firar med och hur du äter och vad du äter och var du firar. Julen, där det finns ju åtminstone en idé om att man ska fira det på samma sätt som man har firat tidigare år. Påsken är det inte riktigt samma sak. Där kan du ett år fira med en familj och ett annat år fira med några kompisar och en tredje gång fira med bara din partner eller ja, och så vidare.
Hur utbrett är påskfirandet?
Jag skulle säga att påskfirandet näst efter julen är den största högtiden vi har i Sverige. Mm. Och åtminstone när man tittar på återigen den här Svensk Handelsundersökning när de frågar vilka som är de viktigaste högtiderna för svensk handel, alltså butiker, då är julen i överlägset störst. Mm. Därefter kommer påsk och sen kommer midsommar. Mm. Det är, så påsken har definitivt sin plats.
Det är ändå rätt fascinerande att påsken kommer över midsommar. Alltså.
Mm. Jo, men det är ju för att påsken, skulle jag säga, dels är det fler dagar, så det är en lång helg som dag. Det har du inte riktigt på midsommar, även om du börjar midsommarfirandet med midsommar på fredag så blir det ändå en liten lång helg kommer på nu.
Men inte riktigt lika länge.
Inte riktigt lika länge. Nej, men,
och, det är därför långfredagen är där, så att det ska bli längre.
Ja, ja men, absolut, så är det ju definitivt. Och, men till midsommar, du har inte alls lika mycket grejer som är, alltså midsommar där har du. Du har sillen, du har gräddfilen, du har potatisen, du har jordgubbarna. That's it. Det är liksom det du har knutet till midsommar. Påskens mat är...
Och sprit.
Ja, snapsen givetvis och även kanske öl och midsommarmusten.
Mm. Finns det midsommarmust?
Nej, jag skulle se om jag kunde få dig att reagera på den. Nej, tyvärr har midsommar... vi kan ta det i avsnittet. Jag har skrivit en artikel just också om...
Men... en annan tradition är ju det här med som vi har är ju det här med svensk prägel.
Mm.
Finns det något sånt i det här fallet?
Ja, och i och med att påsken är en så pass, påskaftonen är ett sånt stort firande i Sverige, så är det en så viktig tradition i svenskars årsjul, så är det ju så att de flesta traditionerna som vi har på påskafton är väldigt specifikt svenska, i någon med påskbrasorna till exempel, påskkärringar lika så, påskgodiset.
Ja, och då vill jag koppla det till påskägget.
Mm.
Är det svenskt eller kommer det någon annanstans ifrån?
Jag skulle nog säga att man äter påskägg på fler ställen än i Sverige. Utan att
och att man knökar det fullt med godis.
Ja, du menar sådana påskägg? Jag tänkte du menar påskäggen som...
Nej,
påskgodiset. Att man äter påskgodis på det sättet som vi gör, det är ju väldigt svenskt.
Inklusive äggen man har
det i. Ja, i och med att smågodis, så som vi äter, det är ju en väldigt typisk svensk grej, det här med lösviktsgodis. Det kan du nästan inte hitta i något annat land i världen.
Jag har förstått att turister är väldigt fascinerade.
Ja, nej, men just att man går in i en, liksom, vilken Ica eller Hemköpsbutik som helst, så kan du liksom hitta 100 sorter lösgodis.
Och så hittar och de, hissar de lakrits så de fattar ingenting.
Nej, och det förstår jag fortfarande inte, det här med lakrits, även om jag har bott i Sverige hela mitt liv.
I love
men, ja, men just påskäggen med påskgodis, det är ju det är absolut en svensk grej.
Men är det några mer svenska grejer? Eller
men så här, det är så svårt att liksom hitta en svensk grej, i och med att hela det här firandet, så som vi har utformat vårt påskfirande, är väldigt svenskt. Och att vi firar påsk så sekulärt som vi gör. Att de allra flesta svenskar firar ju inte påsk utifrån Jesus uppståndelse på påskdagen.
Nej.
Utan det är ju andra saker i påskfirandet som är centrala för oss i Sverige. Och det är ju väldigt typiskt svenskt att vi är så oerhört sekulariserade.
Mm. Och sen kommer vi ändå till den här sista traditionen som har med kontroverser att göra.
Mm.
Och vi pratade om smällare förut och vi sa att det finns många goda argument. Men i mitt minne, ska jag vara försiktig med minne, så var ju just den mycket hårdare regleringen utav smällare en kontrovers i förhållande till påsk.
Absolut, och du kompenserar lite grann här för att vi glömde i samband med nyårsavsnittet prata om nyårsfyrverkerierna som en kontrovers.
Ja, men det tar vi nästa år.
Så att, nej, men där har du ju absolut. Men det som jag tänkte på som en kontrovers i det här sammanhanget, för att ta en lite mer modern kontrovers, det är det här med påskäggen och att man kallar det för bildägg. Jag vet inte om du känner till den kontroversen.
Jo, nu när du säger det,
för det är ju så att
flög den förbi snabbt för mig.
I vissa butiker så har man ju då skilt på påskägg i bemärkelsen, alltså ägg som man äter till påsk, och bildägg, det vill säga ägg, de här äggen som har bilder på sig som man sedan fyller med lösgodis.
Ja.
Och då var det nog, jag kommer inte ihåg vilken, det var någon användare på Twitter som för ett eller två år sedan uppmärksammade det här och såg det som en del av den här PK-kampanjen för att sudda ut våra svenska högtider och traditioner. Och då lyckades ju jag vara en av dem som visade att det här med bildägg som begrepp är absolut inget nytt fenomen.
Jag har nog läst, jag läste, du svarade.
Mm. För det började man använda redan på 1960-talet, så finns de första beläggen för ordet bildägg.
Mm.
Och det är ju inte så att ordet påskägg på något sätt är utraderat från ICAs eller Hemköps eller Willys butiker eller hemsidor, utan man använder påskägg och bildägg parallellt. Och jag kan ju tycka det är ganska praktiskt att använda ordet bildägg för, särskilt om du ska beställa saker på nätet, att liksom du vet att det här är, om jag beställer ett påskägg, är det då ett liksom paket med vita hönsägg jag beställer, eller är det sånt där påskägg med bilder på?
Eller så kan man bara kalla ägg för ägg.
Ja, fast,
och så är alla påskägg bildägg.
Ja, fast det blir krång, alltså då vet man inte riktigt vad man får när man beställer, därför är det ju en poäng att separera dem.
Jag håller med dig i sak, jag bara kanske inte övertygad om att vara en jätteproblem.
Nej, det är, men nej, det är inte ett jätteproblem, men just att jag kan förstå att man använder ordet bildägg. Men jag kan däremot inte förstå de som blir provocerade av att ordet bildägg används.
Ja, men vi vet ju vad det beror på.
Jo, jag vet vad
det beror på. Vad kallades det i deras minnen när de var 10?
Ja, då var det ju påskägg såklart. Ja, och då tror man att det här är ett liksom försök från någon typ av PK-elitsamhälle att sudda bort lite grann när man i juletider upprörs över att någon butik säljer helgskinka parallellt med julskinka.
Mm.
Eller den här vintermusten som apotekarna lanserade, att det skulle vara ett sätt.
Men var det inte på Ikea?
Jo, Ikea också. Ja, men det där ploppar ju upp överallt tyvärr. De här exemplen på folk som tror att det här är liksom någon PK-sammansvärjning. Nej, nu får vi inte använda ordet påsk längre.
Mm.
För att påsken är ett kristet ord och att det är en del av någon form av PK.
Samlar du alla dina artiklar och sånt på hemsidan också när du svarar på de här sakerna?
Alla sådana debattartiklar finns länkade på min samlade på ett
så ställe. Innan du går ut och blir jätteupprörd över saker, kolla på Mattias hemsida först.
Ja, men allt är ju så att innan man gör en enkel googling så brukar det lösa sig, så brukar man få svar på det man är upprörd över, kan jag tycka. Men det skulle jag säga, det är en kontrovers som faktiskt finns kring påskaftonen.
Finns den kvar?
Den poppar upp så sent som för bara några dagar sedan, så att den finns absolut kvar.
Ja, du följer ju detta mer nogsamt än vad jag gör så.
Yes.
Finns det någonting mer, eller är vi klara med påsk?
Ja, vi är klara med påsk för nu.
Nu får det vara slut med det. Så då, ha det gött.
Hej.
Så ses vi när...
Hörs imorgon.
Hörs imorgon.
Då är det påskdagen. Hej.